pretend. Let's pretend. Let's pretend we score the goal.
Sportbladets Premier League-podd hälsar då välkomna till ännu ett avsnitt. Här är det extra märkligt idag därför att även jag befinner mig på hemmaplan den här måndagen. Men the show must go on så att säga. Det är sportlov och vabb och allt möjligt för min del. Frida, du pysslar inte med sånt borta i London gissar jag?
Nej, så det skulle vara om jag vabbar mig själv ibland. Men i övrigt har inte jag sådär jättemycket ansvar av andra människor så som ni har.
Man får faktiskt inte sjukskriva sig för bakfylla, Frida.
Nej, det är exakt. Nu går vi vidare.
Hur mår du, Kalle?
Ja, jag mår bra. Däremot hade jag en son som ville gå upp väldigt tidigt i morse och inte ville sova när han borde ha sovit. Så att min förmiddag där tänkte att jag skulle ägna mig åt och kolla igen lite inför podden här. Den blev inte så som jag hade tänkt mig. Jag fick gå ut på en promenad med barnvagnen här för att få han att sova istället. Men så är det.
Så är det. Det har spelats massa fotboll borta i England i alla fall i helgen. Frida, du har varit där och besökt en del av det. Vi andra har fått ta del av den så gott vi har kunnat då via tv. Det var ju många som var upprörda i söndags där på att det inte visades någon 3:00 i Sverige. Och det har ju förstås med Viasats avtal med ligan, de har ju samma feed som BT Sports och Sky Sports har och då visas det inga 3:00. Däremot så tv-produceras ju de här matcherna såklart och visas i andra länder, så kanske inte i hela förklaringen, men eller ja, det är hela förklaringen här, men det kanske inte är omöjligt att få in dem på något sätt i tablån. Så låg det till i alla fall. Jag tänkte att vi skulle börja på lördagen i alla fall. Chelsea Spurs, Stamford Bridge, Lampard mot Mourinho och så vidare. Frida, du var där. Var ganska bra stämning vad jag förstod.
Men det var ju en ganska rolig match att följa också. Eller det hände mycket som liksom eldade igång publik och inte minst tränarbänkarna också vid sidlinjen. Det var väl lite så att på förhand så speglades ju detta mötet väldigt mycket av att José Mourinho har varit så himla tydlig med att han saknar spelare, han har ingen nia på grund av att Kane och Son är borta. Den approachen kan man ju säga att den höll i sig innan matchen, den höll i sig under matchen och även efter matchen på presskonferensen, för att det är ju i princip det enda han har pratat om. Med det i åtanke så kom ju Chelsea till det här mötet och haft varit otroligt formsvaga, och inte minst på Stamford Bridge där man knappt har plockat poäng egentligen. Och Lampard sa efter matchen, lyfte en väldigt intressant grej, att de hade liksom satt sig ner alla spelare och han då och försökt att komma fram till varför det var så. För att han sa liksom att jag har inte haft svaret på varför vi har spelat så dåligt på hemmaplan. Men vad som än sades där så kan man ju säga att de förändrade någonting i alla fall under lördagen. Och framförallt så var det nog inställningsmässigt. För att till skillnad från matchen i december så valde ju... Alltså Lampard körde på med sin trebackslinje precis som han gjorde då. Men skillnaden var ju att Mourinho valde att göra samma sak. Vilket han väl förmodligen borde ha gjort i december också för att klara av Chelseas press lite bättre. Men Chelsea-spelarna visade en glöd egentligen som man inte har sett riktigt hos dem på Stamford Bridge så där jättemånga gånger under säsongen. Och jag tyckte väl att det var det som var den stora skillnaden egentligen mellan dem. Kovacic var återigen väldigt, väldigt bra. Såg några siffror där på, liksom, jag vet inte hur många tacklingar han vann och passningar som satt till rätt adress. Och för mig är det ingen tvekan om att han har varit Chelseas bästa spelare den här säsongen, och man kommer förmodligen säga samma sak i slutet av säsongen också. Det är inte mycket som tyder på annat. En annan grej med den här matchen var ju också att Giroud fick starta äntligen efter alla om och men, och det tackade han ju för genom att göra ett mål där också. Sen får man väl säga att han var nu ganska lättad ändå när det till slut stod klart att han fick det, för att VAR försökte ju blanda sig i där och ta ifrån honom det, men han fick det till slut, och det var väl skönt för hans del. Jag stoppar där, det blir så lång utläggning annars, men jag stoppar där tillfälligt och låter jag kliva in i diskussionen.
Jag måste bara säga att jag tycker det är ett underskattat avslut faktiskt med vänstern utav Giroud i första stolpen där. Det pratas mycket om runt omkring, och det att Giroud är tillbaks, men och så vidare. Han får bollen lite avigt, har inte speciellt mycket tid eller mycket yta att lägga den på, men det är ju faktiskt en stenhård vänstervrist han borrar ner där in till stolproten.
Det var ju flera avslut på rad där som var ganska bra. Alltså dels tvingade han väl målvakten till en B-parad i första läge, och sen var det väl ganska okej avslut, alltså satt i kryssribban där, eller nära på kryssribban, och sen följde han upp det med och borra ner den i första hörnet där. Jag håller med dig, det var bra skottteknik i den aktionen av Giroud. Jag tycker att Giroud borde funka bra i teorin i Chelseas sätt att spela, när man spelar 3-4-3 sådär, när man har många spelare som är nära forwarden med de här indragna tiorna, och man kan kombinera mycket runt omkring hans felvända spel. Problemet med han är väl att alla tränare som har haft honom i Premier League har väl fått konstatera att det är någonting som gör att det räcker inte riktigt hela vägen fram, trots att han har sina förtjänster. Men med den här insatsen så borde han rimligen få mer speltid här i framöver, och kanske också, även om Abraham är tillbaka, vara en sån där plan B från bänken som han inte har varit så mycket den här säsongen för Chelsea.
Med det sagt så ska man ju också alltså Chelsea, just i första halvlek så har ju de ett övertag givetvis, men med det sagt så var det ju faktiskt så att Tottenham hade kunnat utjämna också. Alltså, vem är det? Davinson Sanchez tror jag det är, som har en nick som Willy Caballero gör en bra räddning på och sådär. Så att de var ju liksom inte så under isen ändå, och får ju till och med, ja, vi kommer till andra halvlek, men får ju till och med in ett reduceringsmål där på slutet också, och lyckas ändå skaka Chelsea lite grann. Men jag ska bara återknyta till det jag pratade om, att det här med José Mourinhos skador liksom präglar hela matchen. Jag vet inte, men alltså jag själv hade blivit ganska påverkad om min tränare hade kommit in inför matchen i omklädningsrummen och sagt att ja, vi borde inte kunna vinna den här matchen för att vi saknar två av våra främsta anfallare. Alltså jag menar, redan det är en sak att ha skador, och det är en sak att påpeka det, för att det är väl självklart att Harry Kane och Hongmin Son är två jättestora tapp för Tottenham. Jag tror inte det är bra som José Mourinho att ständigt påtalade, för då tar man ju bort en del av tron från spelarnas del. Alltså det hade jag tyckt i alla fall, personligen.
Alltså inte minst så har de ju ett nyförvärv som ska vara där uppe, Bergvin, som de har köpt in och som har varit riktigt bra sen han kom in. Så att, han uttryckte det som att vi kommer dit, men vi har inga patroner i geväret, eller vad han sa. Inga kulor i pistolen. Det är ju en ganska hård sågning mot de anfallarna som ändå finns där.
Han är ärlig i alla fall.
Ja, det är ju José Mourinho. Han kör sitt race.
Men det är väl lite José Mourinho det där. Alltså, han var ju, hade han, sa han inte när han tog över Tottenham där att han hade blivit the humble one och så vidare. Och han var väl det lite här och där.
Men, 2 veckor.
Ja, precis. Men sen när det börjar gå emot då kommer ju den riktiga José fram. Och jag gillar ju han. även, jag gillar ju honom när han är sig själv. Jag gillar ju inte han när han är the humble one. För det är ju inte han. Utan han är ju the special one och den här som alltid vill skicka stick åt alla håll. Och jag tycker att ligan och fotbollen i stort är betydligt mer underhållande när han är en del av den cirkusen än när han inte är det. Så att jag gillar ju honom och jag tycker att det är ganska kul när han skickar den där typen av ärlighetspassningar. Även om jag håller med dig, Frida, att man kan definitivt välja sina tillfällen. Men jag som inte behöver ta ansvar för Tottenhams resultat, jag tycker att det är jättekul att han säger så.
Ja, det är ju definitivt en skillnad där. Men som sagt, jag vet inte om jag som spelare hade velat höra att man i princip redan har förlorat innan man har klivit ut på planen för att man saknar 2 av sina spelare. Dessutom då, alltså Harry Kane som de ofta får klara sig utan, för han har ju, det är inte första gången han är skadad direkt. Men nej, José Mourinho, han kämpar på.
Dock håller jag ju med Mourinho i sak. För att saknar du dina 2 främsta anfallsvapen så blir du ju otroligt försvagad av det. Hela laget tappar ju tron på att liksom kunna hota motståndare om de bästa offensiva vapnen inte är med. Det är ju mycket bättre att sakna 2 mittbackar än att sakna Harry Kane och Son i Tottenhams fall. Det vill jag nog påstå. Så att jag har ju sympati för honom när han saknar de här 2 korten. För att när du ska spela mot de allra bästa lagen och även framförallt då så hamnar du underläge. Då är det uppförsbacke. Alltså det är svårt när du inte har dina bästa spelare. Du får inte fast bollen på samma sätt. Får du inte fast bollen på samma sätt då blir uppmärksamhetsspelet lidande och då kommer inte laget tro på det. Då måste du hitta alternativa vägar att få fram bollen och då börjar du göra saker som du kanske inte gör i vanliga fall. Och då blir det så att det ser kanske trubbigt ut ibland eller det kanske ser ut som att man gör rätt saker fram till sista tredjedel men så händer ingenting där och då kan det vara den enkla anledningen att du har inte den där personalen som gör skillnad. Så att jag har sympati med honom men sen kan man ju såklart diskutera om han behöver nämna det i varje enskild tillfälle som han faktiskt gör.
Ja, jag kan meddela dessutom att den här gången på presskonferensen så undvek han att nämna Antonio Contes namn. Något han gjorde 4 gånger på presskonferensen i december. Alltså som en tydlig passning då till Frank Lampard.
Ja, det var fruktansvärt kul då.
Men, ja, men det sista han säger innan han lämnar podiet, det är han hyllar Marcus Alonso och sen så säger han att det är märkligt att varje gång det går trögt för Chelsea. Ja, då ringer man in Alonso helt plötsligt. Liksom, så ska han förväntas komma in och rädda upp det. Men så är det. Och sen så gick han bara. Det var ja, liksom over and out.
Han är Chelsea-tränare nu igen då.
Ja, nej, men exakt. Det är, nej, men å andra sidan så en jättestor seger för Lampard såklart. Och Chelsea. Och lite sådär också att Lampard lyckades med väldigt mycket i den här matchen. Alltså dels det här med att vinna på Stamford Bridge och då inte minst att det är ett av de större lagen i Tottenham. Men också att han spelar liksom Giroud som gör mål. Mason Mount gör en jättebra match. Alltså det var mycket att ta av Andreas Christensen som har fått en del kritik så den senaste tiden. Han såg jättefin ut där i mitten av trebackslinjen så att
Ross Barkley var involverad
Ross
väldigt
var,
mycket
var också bra. Det var det fanns mycket mycket positivt för honom att hämta och det tror jag han behövde också för att det har ju inte börjat gnällas på något sätt så alltså hade vi ju klart att han har suttit säkert och han har liksom överpresterat totalt sett men man måste ju vinna matcher också och nu var det ju verkligen verkligen dags om de nu ska hänga med där uppe på fjärde platskampen eller tredje platskampen rent och sagt kanske om Leicester fortsätter och förlora matchen.
Och eventuellt skulle Spurs också då haft en Lo Celso utvisad vid ett tillfälle. Nu tittade VAR på det och kom fram till att det inte var ett rött kort. Jag vet inte riktigt hur de Alltså vad som i sådana fall ska vara ett rött kort?
Nej, alltså det jag tycker känns märkligast i den här situationen, alltså totalt sett, det är att alltså när man sitter, jag tror jag satt typ så här 15 meter ifrån situationen eftersom att pressläktaren är precis där det hände. Så man satt ju i princip lika nära som Frank Lampard och ja, båda tränarbänkarna. Och jag tror nog att alla var överens om att man trodde omedelbart att det var rött kort. Sådär. Och sen händer ingenting. Och sen så kommer VAR in. Eller VAR, nu säger jag VAR igen. VAR eller VAR. Kommer de in och tycker liksom att det inte heller ett rött kort. Och sen satte hela karusellen igång. Och domar kommittén. Eller vad man nu ska översätta det som. Går ut och säger att det var fel beslut. Och den stackaren som satt i VAR-rummet var ju, han har 25 matcher på kontot, alltså som han har dömt i Premier League. Domaren på Stamford Bridge, visst var det Michael Oliver?
Ja, det var det. Det var det.
Ja. Han har liksom dömt alltså, otaliga matcher nu senast Champions League för inte speciellt många dagar sedan. Jag tyckte att det var orättvist att den här killen i varummet helt plötsligt fick all skit. Att man liksom, att domarkommittén, de bara skälpte över det på honom, allt ansvar. När man kanske egentligen borde ifrågasätta själva systemet då. Men med det sagt så det är väl klart att det ska vara ett rött kort. Men jag är inte säker på att Michael Oliver, jag tyckte det såg ut som att han inte ens tog upp ett gult kort. Jag är inte säker på att någonting hade hänt.
Nej, han fick inget gult överhuvudtaget, utan han fick ju gult sen. Lo Celso vid ett senare tillfälle.
Ja, det är ju också märkligt, men ja, hur kan
för VAR kan inte dela ut gula kort, det kan bara dela ut röda kort.
Jag tänker att fjärdedomaren måste ha sett situationen jättebra, och de har väl någon kommunikation, tycker man. Ja, jag vet inte.
Det har de väl förmodligen. Men det som jag tycker är märkligt är att i det läget inte be Michael Oliver gå ut och titta på det själv.
Ja, absolut.
För det, den nu har de ju fått instruktioner om att de faktiskt ska göra det. Att ni ska gå ut och titta på skärmen när det är sånt läge. Eftersom de var så otroligt restriktiva i sina första instruktioner till domarna kring det, sen så ändrade de det, då såg vi ju direkt att det fick en effekt. Det var väl Chris Kavanaugh som var ute och vid något tillfälle och tittade på någon handsituation och sådär och skaffade sin egen bedömning. Det är precis i den här typen av lägen som jag tycker att det är relevant, inte så här millimeter offside. Det kan väl ett varrum avgöra lika mycket som en huvuddomare, men när det är sådana här uppenbara bedömningssituationer och framförallt vid röda kort, det är ju precis tillfället då huvuddomaren ska gå ut och titta på det. Hur som helst, en otroligt tung och viktig seger för Chelsea då i den här Champions League-jakten. För de är rätt många lag som slåss om det, inte minst då Spurs som är närmast efter. Manchester United tog ett rejält kliv in i den handlingen också då med 3-0 mot Watford i helgen. Bruno Fernandes har verkligen kommit in och det som vi egentligen misstänkte, det som vi befarade lite grann med den värvningen, i alla fall som jag uttryckte det, att vi kan inte förvänta oss att han ska gå in och vända hela det här liksom på 2 veckor. Men det är förväntningen som finns från Manchester United. Men det är ju faktiskt nästa vad han har gjort. Det är liksom som att det har blivit en annan stämning på Old Trafford sedan han kommit in. Och att han tar precis den där rollen på något sätt som Paul Pogba i flera säsonger har förväntats göra. Alltså, han är den som har lite högre kvalitet. Han kan hota på lite fler sätt. Han bara höjer kvaliteten på spelet. Han ser till, alltså det är som att det finns bara en spelare med högre klass på planen som är involverade mycket, som de på något sätt kan luta sig mot, kommer bidra, så framförallt som de andra klassspelarna då i typ Martial och så vidare kan luta sig mot. Är det en känsla som ni delar med mig?
Ja, det är det. Jag håller helt med. Nu ska jag ju komma ihåg att alternativet, det vill säga de spelarna de har spelat med tidigare under säsongen i den positionen. Så jag kommer ihåg att det är en nummer 10-position. Det är en position som är extremt viktig om man ska få ihop ett anfallsspel. Att den positionen är en spelare som kan göra det där lilla extra. Gör man inte det, nej, men då ska man nog fundera på om man överhuvudtaget ska ha en nummer 10-spelare. Kanske man ska spela på ett annat sätt och ta bort den rollen. United har spelat med Jesse Lingard som under kalenderåret 2019 gjorde exakt 0 mål och 0 assist. Och ibland har man spelat med...
Andreas Pereira har ju spelat där.
I Pereira, ja. I den rollen som jag tycker den här säsongen har varit... Ibland har han faktiskt ett... Det är ett hårt omdöme, men han har varit undermålig ibland. Framförallt under hösten. Och det är klart att det blir jätteskillnad om man då går från de spelarna till att få in en spelare. Precis så som du säger. Han har lite mer kvalitet i alla moment som man behöver ha lite mer kvalitet som tia. Han värderar lite bättre. Han kan rent tekniskt sätta fram passningarna med exakt... De är väl avvägda, de är... slagna med rätt timing. Han hittar de ytorna som gör att han hotar motståndarna istället för att stå och vänta på bollen i döda ytor. Eller bara springa runt som en huvudlös kyckling som Lingard har gjort i vissa fall. Jag tycker att det är ytterligare ett bevis på just det där med att en spelare kan göra extremt stor skillnad. Med Bruno Fernandes tycker jag att United plötsligt har ett spel som gör att de kan hota. Dels de här lagen där de har svårt, de sämre lagen. De skapar fler chanser. Ja, precis. De skapar fler chanser med honom på planen. Och sen kan man även hota de bättre lagen. Bara att man har en fot som är lite sådär... Ja, men jag tror att alla lag känner att den foten kan hota dem. Oavsett om det är en avgörande passning eller om det är en frispark eller om det är skott från distans i spelet. Så har han den där matchvinnarkvaliteten som United inte har haft. Den här säsongen är Pogba varit borta så mycket. Så att jag tycker verkligen att det är en värvning som du säger som har förändrat tonläget på fansen. Det har förändrat lagets tro också på det man gör. Alltså laget känner att de har betydligt mer anfallskraft med honom på banan. Och då tror man mer på det och då blir de runt omkring bättre också.
Ja, men exakt. Jag tänkte precis säga det att han lyfter spelarna runt omkring sig, för att alltså Daniel James gör ju en av sina bättre matcher under säsongen också. Det känns som att hans kvaliteter och löpningar och just hans snabbhet som man så gärna vill utnyttja, att de kommer betydligt bättre till pass med Bruno Fernandes på planen. Det är synd att man inte tog in honom redan i augusti. Man undrar vad de hade legat då någonstans.
Ja, det är ju verkligen en relevant fråga att ställa, för att han var ju på tapeten då, och det är klart att visst, det kanske kostade någon mer krona då att lösa honom i somras, eller vad det gjorde nu, det vet jag inte om det hade gjort det, men då får man ifrågasätta att vad kostar det att utebliven Champions League-spel, vilket de riskerar nu. Jag menar, titta på vilken effekt det har fått på kort tid att få in honom, vad de hade då i det pusslet i somras. Jag tycker definitivt man kan ifrågasätta valet att inte göra den här värvningen redan inför säsongen. För att det var uppenbart att de behövde den typen av spelare. Även om visst det fanns en Pogba då, men då kanske man hade kunnat varit ännu starkare med båda de spelarna på planen. Vilket hade varit fullt möjligt. Eller så hade man faktiskt kunnat casha in på Pogba, för att det har varit uppenbart för alla att han vill lämna.
Ja, för de påminner ju om varandra ändå, alltså på sätt och vis, Fernandes och Pogba. Jag såg att Solskjær jämförde honom med, vad var det, Veron och Scholes.
Blandning av Veron och Scholes, ja.
Ja, men precis. Verons humör och Scholes kvalitet. Och då tycker jag nog mer att han är lik liksom Pogba. Så att ja, nej, vi får väl se. Plus att Veron är väl inte... Det är en konstig sån här spelare att nämna i Manchesters United-sammanhang. Han är väl inte så där, han är väl inte så älskad där direkt. Han
Nej, på ganska... det var väl mer det där att han hade odiskutabel kvalitet över honom. De säger ju att han var helt överlägsen på träningarna. Och det kunde man ju se när väl liksom, han fick tid att slå en crossboll. Då satt han ju på millimetern. Sen lyckades han ju inte riktigt i Premier League. Jag tror det var för högt tempo för honom. Han var inte van riktigt vid det tempot som var.
Var Solskär och Veron samtidigt i United?
Ja, det var det. Ja, början av 2000-talet.
Ja. Ja. Ja, men därför han drar till med den liknelsen.
Men, det var ju bara humöret var det ju faktiskt. Så att, det var ju inte kvaliteterna.
Nej, precis.
Och just det här Mason Greenwoods mål måste man kanske adressera också.
Ja, och Martials mål kanske framförallt. Ja, nej, alltså det är häftigt, häftigt med Mason Greenwood. Han är tonåring och bara alltid träffar mål med sina avslut. Det är ju helt otroligt. Men alltså det Martial gör, först sulfinten och sen bara... det är ju så enkelt för honom när han liksom inte får för mycket tid att tänka och när han är i någon slags miljö som fungerar. Jag är helt säker på att de här åren, hade han varit i ett fungerande Manchester United, hade han typ varit under Sir Alex Ferguson eller sådär, då hade han ju varit en världsspel. Alltså jag tycker att han har sån extrem kvalitet, Martial, i sig.
Han har ju kvaliteten, sen är frågan om han har den mentaliteten för att ta det där sista steget. Jag är inte säker på det alltså, för att han är för mycket upp och ner för att ta det där sista steget och liksom kliva upp bland de allra bästa. Då måste han göra det vecka efter vecka och han har aldrig visat det riktigt.
Det finns också en kritik i att alltså är man en av de allra bästa, då ser man ju till att laget man är i blir bra. Då är man ju den kvaliteten som vi ser att Bruno Fernandes som har kommit in i ett lag som inte har varit så väl fungerande, men han ser till att det blir det därför att han har kvaliteten, han har inställningen och han har allt det där, va?
Auran lite också.
Ja, precis. Och det är en otroligt viktig egenskap. Och den är väl den som kanske Martial saknar då för att vara riktigt, riktigt världsklass. Men teknik och kyla har han i alla fall när det stämmer för honom.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men jag tänkte precis säga det också, att alltså, de gångerna där Martial liksom har försvunnit helt eller liksom helt enkelt inte spelat bra, det är ju oftast när någon annan viktig spelare är borta, alltså som Rashford. Alltså de matcherna sen han blev skadad så alltså, var ju inte Martial speciellt bra, men nu när Fernandes börjar kliva fram istället och Daniel James spelar bra igen och sådär, då helt plötsligt så spelar han också bra. Det är ju ett ganska tydligt mönster.
Men jag vill ta upp den där tråden som du lanserade där, Frida, med Greenwood där. För alltså, han har gjort 5 mål i Premier League. Om man tittar på hans mål per minut så har han gjort 1 mål var 115 minut. Jamie Vardy har gjort 1 mål var 129 minut. Aubameyang 1 mål var 130 och Salah 1 mål var 141. Så att hans mål per minut är extremt imponerande sett till hans ålder. Sen går det ju inte att jämföra, men det är svårare att göra målen i början av matcher än vad det är i slutet av matcher. Så om man hoppar in så har man ju större chans att ha bättre statistik. Men just att han är så ung och har gjort så många mål sett till hur lite speltid han har. Undra vad hans siffror hade varit om han hade startat mer matcher. Han har ju bara startat 3.
Jag uppskattar ju också målgester där man först drar in en sånt jätteskott och sen lägger man sig ner direkt för att man får kramp. Jag vet inte, jag tycker det är lite, det är något, ja, men det visar liksom att då har man tagit ut sig 100%.
Och det gör han ju, han lägger ner ett oerhört arbete defensivt, Greenwood, när han spelar. Alltså, jag tycker man märker det ganska mycket på, alltså hela den här generationen engelska spelare, alltså om vi ska generalisera lite grann, men de som är födda runt millennieskiftet, kanske något år innan och något år efter, att det är allihop, det är väldigt ont om lyxlirare bland dem. Det är allihop spelare som lägger ner ett oerhört arbete i båda riktningarna och som kan väldigt många olika saker. Säger någonting om liksom den moderna fotbollsspelaren, att du har inte kanske den här för Mesut Özil alltid bli exemplet på någon slags bonusspelare, för han har också varit ganska bra på slutet här kan jag tycka, men man ser inte riktigt den typen som bara fungerar i en riktning till exempel bland de här unga spelarna, utan det är spelare som kan väldigt mycket även defensivt som anfallare.
Jag tänkte på det här, denna rädsla som fanns i England för x antal år sedan, den finns väl inte kvar nu, men just det här att man tog in så pass många utländska toppspelare, att det skulle kunna påverka alltså Englands, alltså det engelska landslagets framtid, och att det liksom då blir på bekostnad av unga talanger. Men tänka själva liksom och kunna, alltså som alla de här spelarna nu som vi räknar upp som är alltså yngre talanger, som Mason Greenwood och Bukayo Saka för den delen i Arsenal, och vi har ett helt gäng i Chelsea, just att kunna tillhöra en klubb från sån ung ålder och se de här toppspelarna och sen kanske slussas in och få chansen att träna med dem och studera med dem på så här nära håll, alltså det måste ju vara alltså en helt fantastisk möjlighet för en spelare som liksom vill växa upp och bli en av dem, alltså en av de allra bästa. Så att absolut, det är väl klart att det kanske har, ja, men som en sån som Phil Foden i Manchester City får ju inte spela eftersom att det finns så många framför honom som är bättre, men på det stora hela så tror jag att det här absolut har gynnat engelsk fotboll.
Jag tycker det finns ganska gott om empirisk bevisning för att det faktiskt har gynnat ligan, har gynnat akademin och har gynnat de engelska spelarna i slutändan också. Faktiskt. Jag ska se om det var någonting mer jag ville lyfta med just Manchester United Watford. Nigel Pearson i glasögon. Vi var...
Men det brukar han ju ha.
Ja, brukar han det?
Ja, det hade han lagt sig... Brighton också.
Ja, men det är ju någonting han har lagt sig till med nu. Det är ju den nya mjuka Nigel. I sådana fall, för att det var ju ingen glasögon och aura på honom tidigare i karriären. Han var ju Leicester till exempel. Inte fan hade han glasögon på sig någonsin då. Men här är ju den nya mjuka Nigel Pearson.
Det är många som påstår att de har blivit de nya mjuka. Både han och Mourinho, det är liksom... Det verkar vara inne också, just nu.
Det är också två av de mest hårdnackade figurerna. De kanske inser att de behöver... De har kanske fått PR-agenter som har sagt åt dem att ni behöver en ny framtoning, kille.
Mm. Men alltså med det sagt så, Watford... Alltså, nu känns det ju som att luften lite grann har börjat gå ur dem på något sätt. Alltså det är klart att det är mycket begärt att åka till Old Trafford och vinna den matchen liksom, om United väl spelar bra, men... Matchen mot Brighton blev ju lite så där. Jaha, liksom. Man fick med sig en poäng när man väl borde ha vunnit egentligen för att vara liksom, ja, för att kunna få ännu mer hopp av att klara sig kvar. Nu möter man Liverpool i helgen. Det är liksom inte så mycket längre som talar för att de kommer greja det. Och det är ju synd med tanke på att det såg ganska ljust ut där från början.
Ja, ja, det var tungt. Och sen menar,
alltså när Pearson,
de har ju otur också. De lyckas ju trycka in ett mål där, men det blir ju då avblåst efter VAR kontroll igen då. Det är korrekt. Det är ju en handboll. Men det är liksom...
De hade ju rätt mycket chanser också i början av matchen, ska sägas. Alltså... Det var ju ganska skakigt i Uniteds försvar i början av matchen, så att de hade mycket väl kunnat ta ledningen i den här matchen.
Ja, alltså på samma sätt som Bruno Fernandes har kommit in och gjort Uniteds anfall betydligt bättre, så finns det fortfarande en hel del frågetecken i försvaret, kan jag tycka. Både Vigge och Maguire skänker bort en del bollar när de ska i uppspelsfaserna.
Det var nog tur för Victors del att det här mål, alltså att Watfords mål dömdes bort, för att jag tror att han hade kunnat få rejält med skit av att han inte lyckas komma upp högre där när han hoppar upp och liksom bollen viner ju precis över hans huvud när det ser ut som att han ska nicka bort den. Det är typiskt en sån där grej, tror jag, som hade det har liksom satt sig på näthinnan hos många i det här landet. Jag tror att hans halvtidsbetyg, som jag alltid går in och kikar på Manchester Evening News, bara för att det är så absurt att man ens har halvtidsbetyg, var shaky. Så att det, ja, det säger väl en del. Jag bara tänker på det här med Bagi och så, att han gjorde en så bra match mot Chelsea. Han ligger ju på lur där bakom i hierarkin.
Ja, han får... kanske passa sig lite där Vigge, om det är så att formen är på väg ut, för vi behöver ju ha en formstark Vigge i sommar. Arsenal-Everton tänkte jag vi skulle gå vidare till. Frida, du var där på Emirates. Det var en svängig tillställning i det här Arteta-Walcott-Iwobi-derbyt. 3-2 till Arsenal efter en hel del om och men. Och ja, en fantastisk fotbollsmatch.
Ja, nej, men verkligen. Det får man lugnt säga. Startelvan var väl var inga jättestora överraskningar förutom då att Bukayo Saka fick lämna plats åt Kolasinac, och av det Arteta sa på presskonferensen efteråt så hade det väl främst egentligen att göra med att Saka har spelat väldigt många matcher på ganska kort tid, och sen ville han väl ha en troligtvis en lite mer defensiv approach mot Everton, som ju har varit så himla formstarka och har ett tvåmannaanfall som är ja, det är ju ganska unikt i och för sig i Premier League att man har ett tvåmannaanfall, men de är väldigt formstarka de också i alla fall, Richarlison och Calvert-Lewin. Så det var ju lite ironiskt ändå att det var Kolasinac som i princip lurade bort alla där på den frisparken i efter bara någon minut, som resulterar i att Calvert-Lewin cyklar in 1-0. Det var ju mycket, mycket fint, men det var ju förstås inte direkt den starten som Arsenal ville ha. Men sen så hämtar man ju kapp det. Alltså man har ju egentligen kommandot efter det målet och trycker på, vilket väl inte är så konstigt egentligen. Men sen kommer ju den här skadan på Kolasinac som gör att Saka får komma in i alla fall, och sen dröjer det väl inte så, vad är det, 10 minuter innan Saka slår den här väldigt fina assisten fram till Eddie Nketiah. Det trodde man inte att man skulle säga för några månader sedan, att Bukayo Saka spelar fram ett mål till, eller en boll till Nketiah som gör mål för Arsenal. Men sen kändes det väl som att därifrån så var det var ganska mycket Arsenal, och sen så får ju de den drömstarten där också i andra halvlek, och Aubameyang som gör 2 mål i matchen. Och sen sista delen så är det ju väldigt mycket Everton, men då kliver ju Bernt Leno fram som vanligt och gör några superräddningar. Så att det är ganska svettigt, men med det sagt så har ju faktiskt Arsenal inte förlorat än under 2020. Och det säger ju en del.
Ja, verkligen. Och vad är det för 18-åring egentligen? Vad kan jag säga? Det är ju vilket otroligt genombrott han har haft den här vintern. Vi har ju pratat så mycket om, alltså det finns ganska många spelare ska sägas i Arsenal. Vi pratar mycket Martinelli och så vidare, men
av förklarliga skäl, för han
ja, har ju verkligen, alltså verkligen. Martinelli. De har ju någonting på gång här, Arsenal. Det är ju, det känns som att det bara väller fram talanger just nu i det här, och Arteta kanske är helt rätt gubbe att förvalta allt det här.
Ja, men det har vi sagt redan från början, det, eller?
Det tror jag. Han är ju inte rädd att visa förtroende för de här. Och han är inte rädd för att bänka en mer meriterad spelare och skicka in någon av de yngre. Så att jag tror att de kommer fortsätta få chanser här. Jag har ju förhoppning fortfarande på Reece Nelson att vi ska få se mer av honom och kanske lite större avtryck också. Har ju inte kanske kommit till sin rätt den här säsongen, sett till hur bra han var i Bundesliga där. Så att det finns flera spelare som är spännande här inför nästa år och bygga vidare på. Och Saka har ju en oerhörd förmåga att vara där och göra poäng. 10:e assisten läste jag att det var för säsongen. Det måste vara alla turneringar och alla sorts assist, höll jag på att säga. För i ligan har gjort 3. Det är ändå bra att göra 3 assist från den positionen han har spelat mestadels i.
Ja, för han har inte spelat. Det är ju nu på sistone som han har spelat så mycket som han har gjort. Men också det här med att det är väl klart att där i andra halvlek så har han några farliga bolltapp som alltså hade kunnat resultera i ja, ett Everton-mål eller sådär. Men det är väl sånt man får räkna med också när han är fortfarande ung, och det finns fler i Arsenal som har en tendens att göra lite misstag. Men allt som allt så tycker inte jag, alltså även om det kan låta helt liksom uppåt väggarna att ens nämna EM för Sarka. Så jag skrev det i min krönika efteråt, att det är inte en helt otänkbar tanke ändå, om man tänker på att, alltså, vilka alternativ som finns på, alltså, till vänster då i England, så är det ju, alltså, Ben Chilwell som inte har varit sig själv riktigt, eller han har inte kommit upp i nivå på ganska länge, och i övrigt har det varit Danny Rose som har varit Gareth Southgates första val. Luke Shaw finns ju också som ett alternativ, men Bukayo Saka, så tänker man sig att det skulle bli en trebackslinje till exempel. Alltså då hade ju Bukayo Saka varit ett fenomenalt alternativ att ha till vänster. Tänker jag han där, och sen så har man Alexander Arnold till höger. Alltså det, ja visst, det är offensivt, men det är farligt från två kanter liksom. Det får man säga.
Men det går ju att dra paralleller till Alexander Arnold med Saka, just att det är inte hans, alltså han är ju inte vänsterback från början, han är ju, alltså om Trent Alexander-Arnold var en central mittfältare som fick hoppa in på högerbacken, visade sig göra det otroligt bra, det som blev kvar där, så är ju Saka från början forward. Och som har spelat mycket vänsterytter. Men det är lite det jag menar med de här unga spelarna, att de behärskar så otroligt mycket. Han är ju inte bara en teknisk snabb spelare, han är inte bara en bra fot och så vidare, utan de kan mycket, och att han kunnat gå ner och göra så otroligt bra ifrån sig som vänsterback i Premier League som 18-åring, det är ju häftigt alltså.
De vill ju så gärna, alltså de vet ju om att ska man kunna slå sig in i ett sånt lag som, ja men som Liverpool eller Arsenal, då krävs det att man har många bra egenskaper. Man kan liksom inte ha en spetsegenskap som man är bra på och sen resten är liksom lite medelmåttliga. Och det är väl ett ypperligt exempel här liksom, när man anpassar sig och verkligen liksom lägger ner det hårda jobbet. För att det var ju inte som att Arteta efteråt, han sitter ju inte överröser hyllningar över Saka. Alltså han säger liksom att Saka gjorde det bra, men han måste fortsätta jobba. Alltså ännu hårdare. Och då syftar han väl på det i andra halvlek när defensiven blir lite svajar lite. Så att men det är ju definitivt lovande i alla fall för Arsenals del, och veta att det finns den typen av spelare som kommer upp från akademin och så vidare.
Ja, för försvaret är ju fortfarande ett stort problem för Arsenal. Nu vinner de matchen med 3-2. Det hade ju kunnat bli 5-5 lika gärna. Jag tror Everton vinner avsluten med 17-9.
Jo, men det är inte lätt heller att försvara. Alltså det är Richarlison och Calvert-Lewin. Alltså det är inga spelare det är enkelt att värja sig mot heller. För jag tycker överlag så tycker jag exempelvis att Mustafi gör en liksom en stabil match. Så att jag håller med om att de liksom, det är klart att de svajar lite, men Everton har ju bra spelare också. Kan jag tycka, ja.
Absolut, Calvert-Lewin fortsätter ju leverera. Han är stor och tung i luftrummet. Och Richarlison är ju bra. Det har vi konstaterat många gånger. Men
vi behöver säga något om Aubameyang också.
Ja, alltså, det är klart.
Hans siffror har ju alltid varit imponerande under hans tid i Premier League. Men de blir ju än mer imponerande nu, tycker jag. Nu har ju inte lika mycket mål nu, men nu gör han dem ju från en vänsterposition. Och i försvarsspelet så spelar de ju nu, i den här matchen spelar de ju 4-4-2 i försvarsspelet. Han är ju vänstermittfältare i ett 4-4-2 i försvar. Sen kommer han ju högre upp när de har bollen, men det innebär att när de inte har bollen så är han ganska långt från målet. Det är imponerande att göra de där målen när du inte utgår från en position högre upp i banan än vad han gör. Han har ju en sanslös förmåga att leverera mål, att vara en garanti för mål. För det är ju det man känner, när man har han i laget så kommer han nästan snitta på ett mål.
Ja. Ska bli intressant att se om de lyckas behålla honom nu, för att alltså, så det intrycket man får verkligen är ju att alltså han vill ju spela Champions League han vill möta de bästa lagen, alltså det är det intrycket man får när man hör Arteta prata om honom, och Arteta hoppas ju givetvis att man ska kunna övertala honom att skriva på ett nytt kontrakt. Men då krävs det nog att Arsenal ska upp och ta en Champions League-plats. Och man har ju två möjligheter till det. Antingen hamna högre upp i tabellen, alternativt då vinna Europa League. Så att det kommer väl liksom avgöras, alltså inte nu under säsongen utan efter säsongslut hur det blir. Men det är väl klart att alltså, det vore ju ett otroligt tapp ändå om de skulle tappa honom. Nu såg det rätt så bra ut i för sig när han var borta under sin avstängning där när Martinelli fick glänsa lite, men det går ju inte att komma från vilken, alltså, vilken viktig faktor han har varit för Arsenal den här säsongen och att han har varit Arsenals bästa spelare för övrigt.
Alltså det, där, det är väl kvitteringen han gör när han kommer i friläget. Det finns ju inte en, det finns ju inte en spelare i hela Premier League, alltså i den situationen när han har löpt, det är en jättefin löpning såklart och en fin boll han får. Är det Pepe som slår den kanske?
David Luiz va?
Är det David Luiz till och med? Ja just det, så är det. Ja, han kan ju göra det också. Nej men just i det läget att det finns ju inte spelare i hela ligan, man litar så mycket, kommer bara borra in den i bortre stolpen. Han sätter ju 95 av 100 sådana frilägen och det finns det ganska många duktiga forwards som inte ens är 50-procentiga på i de situationerna.
Nej, just där har han ju en likhet med Henri, just att han kan köla den i bortre hörnet med ganska stor precision och göra det gång efter gång. Så att, ja nej, det är bara att konstatera att det är en jätteviktig spelare för Arsenal. Det blir intressant att se, som du säger Frida, där om vad fortsättningen blir här den här våren kring hans kontrakt.
Yes, och viktiga poäng för Arsenal såklart. De behöver ha alla de där tre poängen med sig om de ska fortsätta hota. Vi får väl se här då hur det blir i slutet på den här säsongen. Om det är alltså Champions League för femteplatsen eller om Manchester City lyckas överklaga och skjuta upp det. Eller, ja, vi vet ju inte hur det kommer sluta och det vet ju ingen annan heller. På något sätt får de väl börja se... hur ska man tänka egentligen? Vad säger ni? Ska man tänka att femteplatsen är Champions League-plats? Eller vad tror ni?
Nej, det kan jag inte tänka mig att de gör. Det är nog ingen som tror att Manchester City...
Det får bli en bonus i sådana fall om det
ja,
skulle vara så.
Ja, det tror jag. Det är nog bara att köra på. En match i taget, som man säger.
Jag tror att... Precis, man får nog bara gå in och vilja vinna varje match. Men det är klart att det gav ett ytterligare hopp för de här lagen som ligger på plats 11 uppåt som ändå kan nosa på en femte plats men som kanske inte tror att det är realistiskt att nå fjärde platsen. Att det är klart att de fick lite extra tro på att det är möjligt. Men jag tror inte man ska tänka på något annat sätt egentligen utan att gå ut och försöka vinna varje match.
Mm. Manchester City som reste ner till Leicester City då och vann med 1-0 efter ja, bland annat en missad Agüero-straff. Och,
nu är det väl dags för Ederson. Släng upp honom!
Han måste få slå en straff nu. Det är ju ingen annan som gör mål på straff för det där laget. Det var en otroligt svag straff.
Fast det var rätt bra för räddning
var precis,
också. Alltså, för att ge lite cred.
Ja, fast den är ju... Alltså, han det är ju som att han siktar på Schmeichel. Sen var Schmeichel väldigt bra i den här matchen. Han gör ju en helt otrolig räddning som han limmar på något sätt. När han egentligen är passerad. Vems avslut var det? Var det Gabriel Jesus kanske? Som är helt otrolig. Men annars en hyfsat stabil då 1-0-ledning till Manchester 1-0-seger till Manchester City.
Ja, för jag tyckte väl ändå att de var väl inte så där alltså de över nej, alltså det tycker jag inte. Alltså Leicester hade ju särskilt första delen av matchen så var det ju Leicester som liksom tryckte på och vann bollar högt och City såg ju liksom riktigt skakad ut där ett tag och Jamie Vardy borde väl till och med göra mål där när han Brendan Rodgers tror ju definitivt att han gör mål när han drämmer bollen i stolpen. Så att de har ju verkligen oflyt och sen är det ju snack om den här frisparkssituationen där när Kevin De Bruyne liksom får upp händerna och liksom täcker bort bollen med händerna om det skulle ha varit straff. Alltså Mark Lattenberg till exempel tycker att det ska vara straff, för att visserligen får man lov att skydda ansiktet med händerna i en mur, men han tycker liksom att Kevin De Bruyne har händerna för långt ifrån ansiktet för att det ska kunna räknas som det. Så att det var ju lite, lite kontroversiella ja, beslut eller domslut här också. Det ska sägas att det var samma kille som satt i varummet i den här matchen som kollade Chelsea Tottenham, så att han hade en tuff, tuff lördag skulle man kunna säga. Stackarn.
Kämpig lördag. Ja, alltså det är ju otacksamt, framförallt när man blir hängd så utav, utav ligan själv. Ja, det var han som då också satt och kollade Bournemouths match mot Burnley.
Nej, jag tror inte det. Vi behöver inte hänga ut honom för mycket.
För att man måste tycka synd om Bournemouth i den här matchen. Alltså, det är mycket som går emot Bournemouth just nu. Och att få två stycken bort dem där. Visst, alltså, man kan tycka att det är väl korrekt egentligen då, va? Men den sista är ju hård. När det då tar på armen eller på axeln. Philip Billing är ju den första då, där är axeln. Ah. Där är jag också, den tycker den är tveksam. Alltså, jag tycker att man får väl spela med axeln, eller vart börjar armen?
Ja, det trodde jag i alla fall, och det står ingenstans i reglerna vad gränsen går mellan vad som är axel och inte axel i fotboll. Och det gör ju att det blir en gråzon. Det blir ju en gråzon, men axeln får man ju spela med.
Ja, precis. Jag tycker ju att, alltså när jag tittade på det så tyckte jag att det såg ut som axel. Tyckte den var, jag minns, det var någon liknande situation, jag tror det var Adam Lallana som också blev varkollad, men som det fick med sig då, det är klart, Liverpool såklart får med sig allting, men på ett liknande sätt då, och det målet blev godkänt, här dömdes det bort då för Philip Billing, och sen lite senare när Harry Wilson gör ytterligare ett mål då för Bournemouth, då hittar de istället en straff till Burnley i andra änden i början på den. Det är hårt alltså.
Han var besviken efteråt, Eddie Howe, av förklarliga skäl. Jag såg det. Han brukar ju sällan vara den typen av kommentarer från honom. Men han tyckte att det var en fars hela alltihopa. Och det är lätt att förstå honom.
Ja, alltså det kändes... Just att det är lilla Bournemouth i situationen de har varit. De har haft mer skador, tror jag, någon annan klubb den här säsongen, och haft så otroligt mycket som har gått emot dem, och så när de väl möter Burnley i den här jätteviktiga matchen, så får de två såna här som jag ändå kan tycka är gränsfalls domslut, men som blir så extremt avgörande, fast så framförallt det sista när de tror att de har gjort mål, och i själva verket så är det straff för Burnley. Det blir extra hårt. Säger någonting om Palace som tog sin första seger 2020. Han var ganska nöjd. Om Eddie Howe var missnöjd efteråt, så var den gode Roy Hodgson desto nöjdare efter den matchen. Man spelade egentligen ut Newcastle under stora delar här. Dubravka gjorde några riktiga sådana där Dubravka-räddningar som han gör emellanåt. Otroliga räddningar faktiskt, som höll Newcastle kvar i matchen. Men lyckades då inte, kanske får han faktiskt ta på sig ändå lite det målet för Palace, när Van Aanholt slår in en frispark i målvaktens hörn. Han gör klassiken, han tjuvar lite bakom muren precis i tillfället som bollen slås, och så går bollen in i målvaktens hörn istället.
Det är jäkligt ofta man ser det där.
Det är jätteofta, men jag tycker alltid målvakten får ta det lite grann.
Ja, absolut.
Faktiskt, men de är så jäkla rädda att bli dragna då på andra sidan av sig, alltså över muren. Det är så många som kan knorra in den där, att de vågar inte riktigt släppa det i hörnet. Men 1-0 till Palace, så viktiga poäng där. Southampton slog Aston Villa. Alltså det är helt sjukt. Southampton ligger nu på 12:e plats. Men de har bara 7 poäng upp då till den här 5:e platsen. Och jag menar, 7 poäng, det är ett par segrar och sen lite sådär. Så är man där och nosar. Det säger någonting om hur otroligt jämnt det är i ligan.
Ja, det säger mest om det. Jag har svårt att se att de skulle passera.
Nej,
alla de
det tror
där
inte
lagen.
Jag heller.
Det är liksom, men... ja, det är några som ska passeras. Men jag tror fortfarande de ska blicka neråt och säkerställa att de inte dras
ju,
in där istället.
Lite spännande att se också om Aston Villa går och förlorar en sån match. Vad som kommer att ske då i ligacupfinalen som ju spelas på söndag mot Manchester City. Ja, det kan bli intressanta siffror i så fall, om de gör en liknande insats.
Vi hade också Wolves Norwich 3-0.
Vi måste prata om Wolves, alltså deras vecka har varit, eller deras vecka var hyfsat bra.
Diego Jotas vecka har varit helt
ja,
okej.
Ja, men verkligen.
Eller Diego Jota.
Ja, alltså i en tid då vi liksom ser andra engelska storklubbar åka ut och spela Europa League-matcher och liksom vinna med nöd och näppe och spela lika mot Klubb Brygge. Då går Wolves, eller åker de iväg och sen så vinner de med 4-0 mot, vad det väl? Jo, 4-0 mot Espanyol. Minst sagt imponerande, så följer man upp det med en 3-0-seger i ligan också. Det går bra nu för dem, trots att de inte har kunnat rotera på det sättet som man trodde, liksom att ja, men någon gång kommer väl energin börja tryta. Men det ser ju inte ut så, med tanke på att de bara fortsätter att trampa på. Det är ju jäkligt imponerande, får man säga. Alltså både av spelarna, men inte minst av Nuno också, som ju måste vara den som motiverar dem vecka efter vecka att kunna prestera på liknande sätt.
Ja, och så sättet de, alltså målen de gör och sättet de gör det på. Alltså Diogo Jota gjorde väl hattrick i torsdags, va? Och så två mål igår. Sen hade väl Ruben Neves den där otroliga volleyskottet. Han är ju bra på dem. Det är liksom hans, det är hans specialare, den där boll som studsar ut ur straffområdet. Han liksom dämpar den på bröstet och bara skickar in den i ena krysset och på volley. Det var i Europa League det. Och sen då Jimenez som också gjorde ett fint mål. Eller ja, det var inte så fint. Det var ju faktiskt Jotas mål det också. Han träffade stolpen som sen vallade sin benskydden på Jimenez i den här matchen då. Men så kom ihåg det att de har haft den här perioden. Då har ju Adama Traoré varit liksom småskadad och inte spelat speciellt mycket. Satt på bänken i den här matchen. Paulo Neto som också kommit in var väldigt bra tidigare. Började också på bänken i den här matchen. Så att de har ju bredd dessutom. I det där anfallsspelet som fungerar så bra. Minst sagt imponerande. Vet ni vad? Vi ska ta och svara på lite frågor också. Vi har fått den här ifrån Kverulerar. Skriver, visar Watfords bortdömda kvittering mot United hur trasig bollen får inte ta på handen före mål. Regeln är, vi var inne på det lite grann, dels då vart den där gränsen går, men också hur regeln är skriven nu då, att all beröring vid handen, om det är så att alltså i offensiv situation att det leder till mål, ska blåsas om automatiskt. Vad säger ni om den regeln, för det var ju den som även drabbade Bournemouth också, får man säga.
Ja, jag kan nog köpa den regeln ändå, alltså, för att det som har varit är att det har varit så himla många situationer som blir svårbedömda, vad som är hans och så vidare. Det blir ju någon slags enhetlighet i, om vi tar bort det här med att man inte vet riktigt var axeln börjar och slutar, så blir det ju någon slags rättvisa att okej, bollen tar på handen, det är en målsituation, då är det hans, punkt. Hade den regeln funnits tidigare, tror jag inte vi hade varit så kritiska mot den, utan det är mer förändringen som har gjort det. Jag kan tycka, alltså jag köper den regelförändringen. Sen är det ju tråkigt när det blir bortdömda mål på att den har studsat på handen och man tycker att man har handen i naturlig position och så vidare. Men alternativet är att det blir massa mål där det blir svårt att bedöma och det blir olika bedömningar i vad, om det är medvetet eller inte. Och där tycker jag det blir mycket högt och lågt om man inte har den regeln.
Ja, verkligen. Det, alltså, hans regeln, jag tror aldrig vi kommer ha en...
Nej, det kommer aldrig komma till konsensus.
Nej, vi kommer aldrig ha en tillfredsställande hans regel hur vi än vrider och vänder på det, för att det kommer alltid vara avgränsningar och vi kommer aldrig vara riktigt överens om vilken situation, och det, hur man än skriver regeln så kommer situationen se lite annorlunda ut än hur regeln har beskrivit den, och då blir det ändå en tolkning som ska läggas ovanpå, och det Ja, jag vet inte. Vi har hållit på, alltså, så länge jag har följt fotboll, vilket är då liksom börjar närma sig 40 år snart, så har det pratats om hans regeln på olika sätt och vad som är hans. Fan, det gjorde vi på skolgården på Breviksskolan i Västervik. Var det
som är problematiskt, jag tycker, med den här nya regeln, det är ju att det måste ju nästan liksom kombineras med VAR, för att om man inte har det att tillgå, så är det ju jättemånga situationer, om man tar fotboll på andra nivåer än där man har den här videoteknologin, där man aldrig kommer kunna se om en boll har träffat handen eller inte. För om jag tar Watfords mål i helgen, det var inte så att domaren såg att den träffade armen på Watford-spelaren. Jag har aldrig sett det. Inte en chans. Och så kommer det ju bli då. Det är lättare att se när det är en mer klar hand som man ska bedöma det. Så det tycker jag är nackdelen med den regeln då. Att det funkar om man har VAR och man kan sitta efteråt och se att jo, den snuddar visst ena liksom fingret på någon eller armbågen på någon. Men om man inte har det att tillgå, då kommer det ju vara ganska många mål på fotbollsnivåer som inte har videoteknologin som kommer vara felaktiga.
Mm. Ja, det där är ju en kritik mot videoteknologin överhuvudtaget, såklart. Att och man börjar anpassa regelverk efter den, och sen så är det så pass stor del av fotbollen som inte har tillgång till den. Så blir den ju märklig. Vi ska se här. Vi har fått en fråga utav Andreas Wellander. En fiktiv fråga. Ni är fotbollsagenter och har en svensk diamant i ert stall. Ja, kanske typ en Andreas Isak då. Han är 20 år, Isaksson. Anfallare och spelar... Vad sa du?
Nej, det lät som du sa Andreas Isaksson.
Nej, Alexander Isaksson.
Ja, jag skojar, det var ett skämt.
Jag förstår. Han är 20 år och anfallare. Spelar i Bundesliga, har gjort 2 säsonger, 20 mål per säsong, vill till Premier League. Alla lag vill ha honom förutom Liverpool. Jag vet inte varför Liverpool inte skulle ha honom. Vilket lag väljer ni och varför? Vart skulle ni placera? Ja, om vi för över det till ett riktigt exempel. Ta Isak. Om han skulle säga jag är sugen på Premier League i sommar. Vilken klubb, om ni hade varit hans agent, vilken klubb hade ni ringt först?
Ja, den är ju svår alltså. Det är den ju. Men om man tänker på Aubameyangs kontraktssituation där. Om man väger in den och man då kan börja lirka lite kring hur det ligger till med den, om Arsenal inte tror att de ska behålla honom, så hade ju Arsenal varit intressant, med tanke på att där hade det väl funnits ganska stora möjligheter att komma in och kanske vara med i pusslet för att få spela en del i det anfallet.
Hade inte varit bättre att liksom kunna, ja, men låt säga att Tottenham hade värvat honom och så hade han liksom fått se och lära lite av Harry Kane och vänta på att han liksom ska bli skadad. Eller alternativt vara en backup till honom. Det är kanske inte heller så där jätteroligt vad det är. Nej, jag vet inte. Det är svårt.
Ja, det är svårt det där. Alltså det är en mer komplex fråga än så, med tanke på att man får göra en bedömning i fall till fall. Vad är det för spelartyp? Alltså, hur spelar det laget som man ska placera spelaren i? Det kan ju vara en stortaget spelare som passar i ett typ av spel. Men om du säger Isak, så passar han nog i de flesta typer av lag. Han är så mångfacetterad i sitt spel, så att han hade nog passat överallt. Jag hade gärna kunnat se honom i Arsenal.
Arteta har vi ju förtroende för. Det har vi slagit fast. Dessutom att göra bra grejer utav talanger. Hörde ni, vet du vad? Det är allt vi faktiskt kommer hinna den här måndagen. Vi har en match kvar den här omgången. Den spelas ikväll, det är Liverpool mot West Ham. Så den får vi väl eventuellt återkomma till nästa vecka, om det är så att vi tycker att det finns någonting i den att ta med oss. Tack Frida, tack Kalle för att ni var med. Tack alla ni som har lyssnat även denna vecka. På återhörande.